Ja, Herre, jag tackar dig för att du är stor. Du är majestät, du är härlighet. Men Herre, tack för att du ändå bryr dig om oss människor. Herre, tack för att du vill möta oss. Du vill vara nära oss. Och nu ber vi helige ande att du ska ruva över oss den här eftermiddagen. Att du ska göra det i våra hjärtan som du ser behöver göras. I Jesu namn. Amen. Ja, god eftermiddag allesammans. Mitt namn är alltså Lilian Lütz och jag har bott i Närpes de 14 senaste åren. I somras så flyttade vi med familjen hit till Vasa. Och redan som ung tonåring så kände jag en kallelse att förkunna Guds ord, men vägen dit har varit krokig och lång. Men de här senaste 10 åren så har jag ändå ägnat det mesta av min tid åt förkunnelse och pastoralt arbete. Innan vi går in i Guds ord idag så ska jag göra lite reklam för en bok som heter En otrolig skatt i ett bräckligt kärl. Det är en bok som handlar om Gunvor Österlund, som jag tror att åtminstone den äldre generationen känner. En fantastisk gudskvinna som har levt ett otroligt spännande, innehållsrikt liv. Missionär, socialarbetare, själavårdare, förkunnare, bedjare. En mängd saker kunde man säga om Gunvor. Och hon har helt otroligt nog fyllt 80 år, riktigt nu i dagarna. Och kom ut med en bok som handlar om hennes spännande liv. Det här är resan från Västra Nyland ut till Afrika, till hamnkvarteren i Amsterdam, tillbaka till Afrika och sen tillbaka till Finland där hon var med och startade upp missbrukarvården inom Samaria-missionen. Och sen till Karis där hon slog upp Betels dörrar för att släppa in de här stadens vilda ungdomar på öppet huskvällar. Och så fick hon vara med och det här blåsa liv i en utdöende frikyrkoförsamling i Karis. Den här boken har jag lovat Gunvor att hjälpa till med att få ut i Österbotten. Så du kan få den för 20 euro efter mötets slut dit ute i Vestibulen. Har du inte kontanter med så finns det bankgiro här. Det här är en passlig julgåva tycker jag. Så ta tillfället i akt. Men vi ska gå till en annan bok. Här i Sion så har det här Sions pastorer de här senaste söndagarna lyft fram betydelsen av att vi älskar Guds ord. Att vi läser det, att vi utforskar det och att vi lever efter det. Och när jag suttit här och hört pastoren så har det sagt ja och amen i mitt hjärta. Efter att ha levt lite mer än 50 år och samlat på mig lite prylar, mer eller mindre nyttiga, så måste jag ändå säga att den här boken, den är absolut dyrbaraste jag äger och har. Och det finns ingen annan bok som kan ha ett sånt inflytande över ditt liv och förvandla ditt liv så mycket som den här boken. Om du låter den göra det. Så läs den. Vi ska fortsätta idag. Vi ska fortsätta på det här samma temat idag, ordet och bönen. Lite mera med tyngdpunkt på det senare. Men jag vill börja med ett personligt vittnesbörd. För ganska många år sedan nu så gick jag igenom en period i mitt liv som kännetecknades väldigt mycket av vilsenhet, av desillusionering. Och jag kände mig som en vandrare som irrar omkring i ett ökenlandskap där källan för länge sedan var uttorkad. Och jag såg inte något löftesland hur jag ens spana. Himlen var tyst, Gud var tyst. Och ändå så var han inte tyst. Därför att det fanns någonting som pockade på inom mig. Någonting som fick mig att inte ge upp utan fortsätta att söka. Vi hade nyligen flyttat till Närpes. Och jag stod en höst inför ett beslut där jag måste välja väg. Och kände mig väldigt vilsen i det här. Och jag tyckte att alla vägar var liksom lagda i töcken. Jag såg ingenting. Och den här vilsenheten, den förde mig i en novemberkväll, minns jag att det var, till ett litet metodistkapell i Skaftung. Där man hade besök av en svensk predikant. Och jag visste att den här predikanten, han hade en sån här profetisk förbönstjänst. Han frågade inte vad man hade på hjärtat, utan han bad som den helige ande ledde honom. Och jag tänkte att det kan ju inte skada med lite förbön. Att kanske får jag lite ljus över min väg. Men jag måste vara ärlig och säga det att när predikanten bad för mig så tyckte jag att hans bön missade fullständigt. Och jag var faktiskt besviken över hans bön. Och jag tänkte att ja, där fick jag inte mycket hjälp. Och till råga på allt, så när jag sitter sen i serveringsrummet, jag tar en kopp kaffe och sätter mig ner vid ett bord där, så kommer den här predikanten som inte kände mig. Så kommer han och så sätter han sig mitt emot mig, tittar på mig och så säger han: jag upplevde att det var precis den där bönen jag skulle be över dig. Och då tänkte jag: hör du gosse, nu är du ut och cyklar. Men så säger man ju inte en predikant. Man ska vara snäll med predikanterna. Så jag sa ingenting. Men jag tänkte ju lite ett och annat. Och jag åkte hem lite småledsen och lika utan ljus över min framtid och väg. Och det gick en tid, det gick en månad, det gick 2 månader. Och den där bönen så den föll i glömska för mig. Men Gud glömde inte. Utan det var någonting som hände. Någonting som rörde om i mitt inre. Sen ett år senare så sitter jag en kväll. Och så börjar jag liksom bläddra i minnenas album. Och jag går tillbaka i tiden. Och det är ett jättespännande, ett intressant år som passerar revy när jag tänker tillbaka. Och så plötsligt så minns jag den där novemberkvällen i Skaftung metodistkapell. Och så minns jag bönen som den svenska predikanten bad över mig. Och då plötsligt så inser jag att han har fått bönesvar. Och jag måste säga, den där stunden när jag såg det här, så då kände jag en otrolig respekt och vördnad inför Gud. Därför att jag såg att Gud visste mycket bättre än jag vad som behövde ske i mitt liv. Och Gud visste vilken bön som behövde bes över mig. Jag såg bara till det här som låg då riktigt så här strax framför. Men Gud såg att det fanns ett mycket, mycket viktigare vägval i mitt liv. Där det gällde för mig att hitta rätt. Och det var därför som den helige ande bad genom den här predikanten: för henne tillbaka till källan. För henne tillbaka till källan. Det var det enda han bad. Flera gånger upprepade han det. Och jag förstod ingenting. Jag tyckte det lät som kanans tungomål. Och jag tyckte inte heller att mitt liv, att jag inte hade levt i kontakt med källorna. Jag hade levt i ordet och bönen. Det hade följt mig ända sedan jag var liten flicka som 11-åring sa mitt ja till Jesus. Och så på något sätt så förstod jag inte riktigt den här bönen. Jag hade älskar min bibel. Jag hade fått min första bibel när jag var 11 år. Och jag var inte 20 år innan jag hade läst slut på den där första. Men i något skede i mitt liv så skedde någonting som gjorde att det där hungern avtog. Och det blev allt längre mellan de här tiderna. Plocka upp min bibel och läste den. Och även om jag läste bibeln så tyckte jag att källan var sinad. Och jag tyckte att det gav mig så lite. Och så bönelivet så blev mer och mer så här flämtande. Det som hände den där hösten efter predikantens bön, det var det att hungern växte på nytt inom mig. Och jag kan inte riktigt förklara det. Men det var någonting som gjorde att jag fick en enorm hunger att sätta mig ner vid Jesu fötter. Och jag läste min bibel. Och jag satt timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka. Och jag bara åt av Guds ord. Och jag tyckte att det var helt nya landskap som öppnade sig. Och det här, det var fascinerande att få se att den här boken som egentligen jag hade läst ändå mer eller mindre regelbundet från det jag var 11 år, att det fanns så mycket skatter i den här som jag inte hade upptäckt. Och det tycker jag fortfarande idag. Jag tycker det är helt fascinerande att det finns hela tiden nya saker som vi ser när vi läser Guds ord. Så min uppmaning till dig, läs Guds ord. Läs hela boken. Läs inte bara Nya testamentet, därför att du missar så otroligt mycket. Läs också Gamla testamentet. Lär dig att älska Guds ord. Det som också hände så det var att bönelivet blev något helt nytt. Före det så hade jag kanske haft, ja, kunde man koncentrera sig 10-15 minuter i bön, be för saker och ting. Men nu blev det så otroligt givande att få sitta ner vid Herrens fötter och bara få dricka in den här Guds närvaron. Få umgås med Herren, få samtala med honom. Tillbaka till källan. Det är rubriken för det som jag vill dela idag. Hade jag varit borta från Gud under den här perioden? Nej. Hade jag varit borta från församlingen? Nej. Jag hade varit aktiv i församlingen. Jag var satt med i församlingens ledarskap. Jag var fullt upptagen med att tjäna Herren. Men jag levde inte i den här nära innerliga relationen med min uppdragsgivare. Det fanns inte den här balansen mellan att gå ut och att sitta ner. Jag hade tappat bort den balansen i mitt liv. Och det var den som jag behövde hitta tillbaka till. Jag glömmer inte pingstkonferensen i Vasa för sådär 9-10 år sedan. När den här afrikanske pastorn förkunnade Romain Tsanao predika. Jag måste säga att jag satt och grät. Jag skakade av gråt när jag satt och lyssnade på honom. Han sa bland annat så här. Han utmanade församlingen i Svensk Finland och sa att det är tid för Guds folk att söka Herren. Det har varit mycket prat om Gud, men lite prat med Gud. Församlingen måste tillbaka till att vara med Jesus, sa han. Och det här var ju apostlarnas första kallelse. Markus 3:14 kommer här. Alldeles strax. Jesus utsåg 12 lärjungar som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika. Så före de gick ut så skulle de sätta sig ner. Och det här kommer tillbaka om en alldeles liten stund. Men jag tror att Gud knackar på både din och min hjärtedörr. Han vill komma in och hålla måltid tillsammans med oss, umgås med oss och dela livet tillsammans med oss. Precis som den där dagen för 2000 år sedan när han tog vägen genom Betania. Och så gick han in och så hälsade han på Marta och Maria och Lazarus. Och vi har det bibelställe kommer från Lukas 10:38. Medan vi var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Och hon gick fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg till henne att hon hjälper mig. Och det kommer lite till. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Det finns några saker som utmärkte Maria som vi riktigt kort bara ska zooma in nu. Och det första så det är det att Maria hon hade en stark andlig hunger. Jag tror att hon var fysiskt hungrig också den här dagen. Det knorrade kanske till och med i magen och det var en god stund sedan frukost. Men det fanns en annan hunger som var starkare hos Maria. Och det var den längtan att få ta del av det som Jesus hade att ge. Att sitta vid Herrens fötter. Och då frågar jag mig, är jag hungrig och är du hungrig? Finns det en sån hunger som gör att vi är beredda att sätta annat åt sidan och likt Maria sätta oss ner vid Herrens fötter för att umgås med honom? Jag är en sån där Marta-personlighet. Så finns det väl lite arbetsnarkomani i hjärnorna också. Och det gör att när man är uppe i varv så snurrar det lätt på. Och man kan hitta många ursäkter som gör att man inte liksom får tid att sätta sig med Herren. Och vet du, idag så förstår vem som helst om du säger att du inte har tid att sitta tillsammans med Herren. Därför att vi lever i en sån tid och en sån livsstil. Det är stressigt på jobbet, det är stressigt på fritiden, det kan till och med vara stressigt i kyrkan. Men jag tror så här att det kanske inte först och främst det som det beror på omständigheterna. Utan det handlar om vi förstår vem Gud är. Det här som vi sjöng om i lovsången. Vem han är. Och när vi ser vem Gud är. Då rinner alla ursäkter bara bort. Den som är hungrig. Den hittar alltid vägen till kylskåpet. Och vi hittar dessutom tid för det. Och jag skulle vilja säga så här. Var rädd om din andliga hunger. Det är det dyrbaraste du har. Vaka över den. Be att Gud förökar den. Och det här har den mattats av. Så be att den helige ande väcker liv i den igen. Det andra som kännetecknar Maria. Så det är det att hon var beredd att gå mot ströms. Maria hon väckte uppmärksamhet med sin annorlunda kvinnlighet. En kvinna som skulle på den tiden tjäna i köket. Hon skulle inte sätta sig tillsammans med männen och blanda sig i deras diskussioner. Och jag tror att hon framförallt väckte irritation bland kvinnorna. Kanske inte bara sin syster Marta utan också de andra kvinnorna i byn. Och det skulle förvåna mig om det viskades lite ute på byn. Om hon som smet undan ansvaret och lät Marta fixa allt. Men Maria hon stänger öronen för det här pratet runt omkring. Därför att det brinner någonting i hennes hjärta. Och hon är beredd att betala priset. Hon är beredd att gå motströms. Också idag så kostar det dig och mig att gå motströms. Om vi vill hitta den här eller välja Marias goda del. Strömmen går alltid i andra riktningen. Det kostar att välja Jesus framom någonting annat. Det tredje och sista som jag vill ta upp här idag som kännetecknar Maria. Så det är det att uppdragsgivaren kommer före uppdraget i hennes prioritering. Visst ville Jesus ha mat den här dagen. Och jag tror att det var en av orsakerna till att han tog in hos de här systrarna, för han brukar få mat där. Men framför allt så ville han ge det som han hade, den andliga mat som han hade, livets bröd. Precis som vid Sykarsbrunnen, då han bad om vatten, men han gav själv livets vatten. Och för Maria så blev inte maten så viktig att hon glömde gästen. För henne så var det här umgänge med Herren, det gick före. Och när vi läser den här texten så står det väl ganska klart att Jesus älskar hennes prioritetsordning. Och han tar henne till och med i försvar när Marta blir irriterad. Och så säger han: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Den här balansen mellan att gå ut och att sitta ner, om vi nu använder de bilderna just nu, så det är inte alltid så lätt att hitta. Min erfarenhet är den att det går inte att sitta vid Herrens fötter utan att han i något skede börjar tala om ett uppdrag. Och då gäller det att gå och att lyda. Men om vi inte sitter ner så har vi inte heller. Om vi inte tar emot så har vi inte heller någonting att ge vidare och dela med oss av. Det är vid Jesu fötter som vi blir rustade för uppdraget. Vår första kallelse, vi tar nästa bibelställe. Och det är det sista. Vår första kallelse, det är kallelsen till gemenskap med Jesus Kristus. Paulus, han skriver i första Korintierbrevet 1:9: Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Jag är inte skapad i första hand för att göra en massa saker för Herren. Det allra största jag kan göra, det är att älska Jesus. Jag kan inte göra någonting som är större än att älska honom. Om jag profeterar, om jag kastar berg i havet, men inte har kärlek till Jesus, så är det ingenting, säger han. Kärleken till Jesus, det är det viktigaste. Och det var ju det här som de första lärjungarna fick uppmaningen, när Jesus kallade dem till sig. De skulle vara hos honom och sen skulle de gå ut. Och sen när vi kommer till apostlagärningarna, den första församlingen, församlingen växer, arbetsbördan växer för de här apostlarna. De här praktiska uppgifterna växer. Och så märker jag, så här kan vi inte fortsätta. Och så kallar de samman hela lärjungaskaran. Och så säger att nu behöver vi hjälp. Därför att vår primära kallelse, det är kallelsen till ordets och bönens tjänst. Och så delegerar man uppgifterna. Och så det där, får apostlarna återgå till den här primära kallelsen. Bönens tjänst och ordets tjänst. Tillbaka till källan. För några veckor sedan så, när Anders Olin predikade här, så berättade han om en syn som han hade sett. Och jag var inte här, men man kan ju lyssna på predikningarna på nätet. Och där hörde jag det. Det var en hälsning till församlingen. Han hade, nu är inte han här idag och kan bekräfta det, men jag tror att jag citerar honom ganska korrekt. Han hade sett två vägar. En gick uppåt och en gick neråt. En var bekväm och den andra så var mera mödosam. Men så här helt kort så var Anders hälsning den. Att vägen som vi i församlingen behöver ta, det är att gå ner på våra knän och be. Jag vet inte vad mer Anders hade sett. Men han sa så här, att vi behöver gå in i en ny tid av bön i församlingen. Strukturer, ledarskapsutbildning, det är jättebra och det är oerhört viktigt. Men det måste bottna i källan som är bön. Det var hans hälsning. Och jag känner inte den här församlingen ännu. Men jag vet att det finns en sak som Guds församling aldrig kan lägga åt sidan. Om vi vill vara en Guds församling. Och det är bönen. Så om vi upplever tider då bönelivet mattas av, så då ska vi vara vaksamma och då ska vi allesammans förenas i den här bönen. Herre, väck hungern på nytt till livs i våra hjärtan, så att vi söker dig, så att vi frågar dig, så att vi lever nära dig. Och jag vill avsluta med att säga det också, att om du i ditt eget liv upplever kanske just nu en sån här tid när du märker att hungern har mattats av, hungern efter Guds ord, hungern efter bön, efter umgänge, efter stillhet tillsammans med Herren, så be att den helige ande väcker liv i den hungern igen. Det finns en stor allsmäktig Gud som vill vara tillsammans med oss. Och vet du, när du säger att du inte har tid. Jag brukar tänka så här, att vem är jag? Lilla jag. När han som styr miljarder, miljarder, miljarder av kärnor. När han som styr konungarnas hjärtan som vattenbäckar. När han som inte för ett ögonblick släpper liksom blick från det som sker i världen, Iran, Syrien, Israel, Ryssland, USA. Och när han som lyssnar till alla de böner som bes just nu i Korea, Brasilien, Afrika, Vasa, när han har tid och säga, kom Lilian och sitt en stund vid mina fötter så jag får vara tillsammans med dig. Det är inbjudan från Herren till oss. Ska vi be tillsammans? Ja, Herre, jag tackar dig för att du söker våra hjärtan. Tack för att det faktiskt var du som började. Att det var du som sökte oss först. Det var den helige ande som drog i oss. Herre, därför att du ville föra oss in i gemenskap med dig. Och vi är kallade. Vi har förmånen, privilegiet att vara kallade till gemenskap med Jesus Kristus, Guds son. Och Herre, jag vill be den här stunden för den som kanske upplever någonting av det här som jag också har upplevt. Och som jag har berättat i mitt vittnesbörd. Som kanske upplever att källan har sinat. Att ordet är så stumt. Och att bönen är så stilla och tyst. Jag ber helige ande att du kommer och väcker hungern till livs igen. Helige ande, jag ber att du tar den människan och för henne på nytt in i en nära innerlig gemenskap med Jesus Kristus. Och jag ber om att allt det som ligger i vägen ska bli mindre viktigt. Och att kärleken till dig ska få växa och bli så dyrbar att vi alla söker ditt ansikte. Och Herre, jag ber också för församlingen. Vi ber om en bödens ande utgjuten över oss. Kom nära oss Gud. Låt oss få se din härlighet när vi söker dig. Och även om vi ber och vi får be den här bönen, Herre, väck kungen till livs inom mig, så kan vi inte lämna över allt jobbet åt den helige ande. Utan det finns också steg som du behöver ta. Och du behöver stiga över den där tröskeln. Du behöver öppna din bibel och du behöver öppna din mun och lovprisa och tillbe Herren. Så kommer han att komma dig nära och ge dig ännu mera. Var välsignad.